min telefon som jag tappat i badrumsgolvet typ 2 gånger.
Jo, men det ingår.
Det är anledningen till att den är spruken.
Men vi har kommit fram till det på jobbet. Mm. Att vi är ganska många kvinnor som tappar telefonen oftare än våra manliga kollegor. Våra fickor är mycket grundare.
Mm. Ja, jag vet.
Så att då måste man gå, man måste ta i och ur telefonen mycket mer och gå och bära den i handen. Vilket gör att det är större sannolikhet när man tappar den.
Såklart, ja. Och böjer man sig ner eller sätter sig ner så
exakt.
Kan den hoppa ur.
Exakt. Så att vi kom fram till att det helt enkelt fickornas fel.
Också att de är lite för stora för våra händer. Så. Det är så här, jag vill ju liksom kunna använda tummen, men det går inte.
Ja, men det kan inte jag heller göra.
Ja, men du har freakishly small hands.
They're freakishly powerful. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag Adam.
Jag Hanna.
Och jag Angelica.
Och dagens avsnitt är en efterlängtad fortsättning på den här lilla miniserien vi har på gång om Roms fiender. Eller hur?
Jag satt och funderade på om vi, förutom att vi har sagt det i avsnittet, så det är inte tydligt någon annanstans, va?
Nej, tror att det kanske blir tydligt när man bara ser avsnitten som sådana.
Ja,
kanske.
Eller hur? Ja.
Man tänker att ja, men här finns det liksom lite gemensamma teman och lite sådär.
Till exempel så har vi Zenobia, Boudica, vad har vi med? Vi har Arminius.
Mm. Och idag så är det ju då fortsättning med Attila och hunnerna.
Mm-hmm.
Så vi kommer befinna oss ganska långt, ska man säga, långt fram i historien jämfört med vad vi gjort i de flesta fall tidigare.
Vad vi brukar göra.
Ja, men precis. Senantiken har vi inte jättemycket om. Men det här blir rätt.
Vi har Galla Placidia.
Det har vi. Våra vänner och lite sånt.
Mm. Det är samma avsnitt.
Ja, men exakt. Ja, men det är det jag menar. Och det kommer också vara, gå in lite grann i det här också. För vi rör oss ungefär samma tidsperiod som det sker. Så, vi inleder år 435. Och det är just då senantiken, som den så heter, som är i full gång. Och det råder allmänt kaos i Romariket.
Mm-hmm.
Vi har en kejsare som heter Theodosius den förste. Han är den sista kejsaren som kommer att härska över det enade Romariket. För vid hans död 395 så delades riket upp i en västlig och en östlig halva. Som styrdes av hans två söner Arcadius i öst och Honorius i väst.
Mm.
Det var, man kan tänka sig, en lös gräns ungefär vid det Joniska havet, alltså mellan Italien och Grekland. Och där då, västerut österut, så består Romariket av två romariken.
Mm.
Och det här var egentligen inte någonting som var särskilt drastiskt. För ända sedan Diocletianus reformer under sent 200-tal hade Romariket rent byråkratiskt varit uppdelat i både två och fyra delar. Med flera kejsare samtidigt dessutom. Men konsekvenserna av just den här uppdelningen skulle ändå komma att bli desto mer ödesdigra. Den västra halvan hade aldrig varit lika rik som den östra, som också hade en mycket längre historia av en mer omfattande urbanisering. I väst hade ju det här på flera håll startat först med romarna.
Mm.
Den östra halvan hade tillgång till kanske rikets två rikaste provinser i Egypten och Syrien. Båda var centrum för handel med kryddor, siden och andra varor från Indien och Kina. Det östra rikets huvudstad, Konstantinopel, hade snabbt etablerat sig som den viktigaste staden i Medelhavsområdet. Den västra halvan styrdes från Ravenna, som vi har avsnitt om. Rom hade lidit av att fokus sedan 200-talets slut skiftat mot gränsprovinserna och staden hade blivit något av en skugga av sitt forna jag. Senantikens Rom karakteriseras av maktkamper inom och mellan de olika hoven med tillhörande inbördeskrig såklart.
Varför inte?
Ja. Och ni känner ju till ordspråket, inget rike erövras utifrån innan det förstört sig själv inifrån. Och det är verkligen det vi har att göra med i det här fallet. Med allt stigande intensitet börjar Roms grannar ta liksom tuggor av det försvagade riket. Både i form av räder och av regelrätta riksbildningar. Germanska stammar skulle komma att etablera riken på flera håll i tidigare romers territorium. Ofta som en sorts deal med romarna i utbyte mot allians och beskydd. Den stora skillnaden nu jämfört med tidigare århundraden är att det nu primärt var romarna som behövde stöd.
Det är en ganska stor skiftning.
Det var, ja, verkligen. Och, men ska säga så att trots det här så fortsatte de romerska arméerna att vara ganska så effektiva i strid. Även om maskineriet runt omkring dem försvagades av de här politiska konflikterna.
Mm.
Och det är ju då i den här verkligheten som vi befinner oss år 435. Närmare bestämt så befinner vi oss på den ungerska slätten vid floden Donau, gränsen mot det österromerska riket norrifrån. Och här hade hunnerna, som då var en grupp stammar från de eurasiska stäpperna, etablerat ett maktsäte som skulle komma att skaka Europa i grunden. År 435 ligger deras ledare Rugila död. Han efterträddes av sina två brorssöner, Bleda och Attila.
Det är bara en man kommer ihåg.
Så eller hur? Att,
jag tror det är lite föraning.
Bleda, han kommer inte lämna något avtryck alls i historien. Nej. Mm. Men Attila däremot, han skulle komma att bli den farligaste mannen som Rom råkat ut för sedan Hannibal, nästan 600 år tidigare.
Mm. Och romarna, de hade blivit, eller först blivit medvetna om hundernas existens på 370-talet. Och det är då när hundarna svepte in på slätterna norr om Svarta havet. Och de kom någonstans ifrån norr om Kaspiska havet, i närheten av floden Volga. Men närmare detaljer om deras ursprung är okänt, vi vet bara det här. Och hundarnas framfart tvingar goterna och alanerna att fly västerut mot de romerska gränserna. Samtidigt som de erövrade och absorberade flera stammar av både andra steppfolk och germaner längs med liksom, processen. Och hundarna, de rör sig fortsatt väster och söderut och orsakar indirekt då flera migrationer. Och det här rör sig in mot Rom hela tiden, vilket ju sätter ganska stor press på både Rom och alla som lever i närheten av Rom. Och år 395 så dyker då hundarna för första gången upp vid Donau. Och de slår sig ner på den ungerska slätten. Och hundarna själva då, de var nomader som livnärde sig som herdar. Och nu ska vi kanske nyansera det här med nomad, det begreppet. Steppnomaderna hade definierade territorier inom vilka man rör sig. Och i hundarnas fall så verkar man ha rört sig om förflyttningar mellan sommar- och vinterlägen. Så att det inte att man är helt rotlös, som vi ska säga då, utan man har lite fasta punkter. Och de antika källorna som vi har, de nämner att hundarna höll sig med nötkreatur, hästar och getter. Och den största delen av hundarnas mat kommer ju från deras egna djur, alltså i form av kött, mjölk och ost. Så att de är ju väldigt viktiga. Och utav de här djuren som vi nämnde så är nog hästen det viktigaste djuret. Och det förefaller sig att hundarna spenderat så mycket tid i sadeln att det påverkade hur de gick. För deras gång beskrivs som klumpig. Det skulle vara ganska roligt att se, men ja.
Ja.
Och det är klart att spenderar man så mycket tid i sadel så blir man också otroligt skicklig ryttare. Så det finns ju mycket stora fördelar med det. Men hästen är inte bara ett fortskaffningsmedel. Det är också ett vapen i strid och definitivt för hundarna. Det är nog deras huvudsakliga vapen. För de slogs nästan uteslutande som ett kavalleri, alltså beridna. Och då med bågskyttar, vilket gör dem ju ganska dödliga. Och av allt att döma så är hundarna rent allmänt ganska krigiska. Och man verkar ha lagt ganska stor vikt vid erövring av krigsbyte. Det är viktigt inom den kulturen. Och de hunniska bågskyttarna fick snabbt ett rykte om sig att vara oövervinnliga. Och de germanska stammarna, de verkar helt oförmögna att stå emot det här inväldande kavalleriet.
Ja, man kan säga att man vet lite om hundarna, men det finns även en hel del som är okänt. Till exempel hur de var organiserade och om hur de liksom styrde sig själva. Det mest troliga verkar vara att hundarna i själva verket bestod av flera stammar och att de då agerade som en sorts konfederation. Varje stam hade då sin egen ledare och sin egen interna sociala hierarki. Ett sorts enat styre verkar först ha dykt upp som en konsekvens av hundarnas bosättning i Europa. Ofta det delat ledarskap mellan två, ska man säga, typ kungar.
Inom citationstecken.
Ja. Vad gäller materiell kultur så finns det flera utmaningar. Och det finns överlag väldigt lite som med större säkerhet kan knytas till då, hundarna specifikt. Överlag så är det ju så att nomader lämnar väldigt få spår efter sig i arkeologin. Och antika källor bekräftar att hundarna, de byggde inte någonting. Därtill så är det svårt att särskilja steppfolken från varandra. Eftersom den materiella kulturen ofta är väldigt snarlik mellan de här olika grupperingarna. Det är också möjligt att hundarna adopterade viss materiell kultur från de grupper och stammar som de då lade under sig. Till exempel då germaner. Vilket ytterligare då försvårar arkeologin.
Det är inte så att de så här schysst skrev så bara ägdes av bla bla bla, jag var hund.
Precis. Nej men precis.
Det hade varit trevligt men ja, det är väldigt sällan
exakt,
det händer.
Exakt. Mm.
Det lilla som man då kan hitta består ju främst av gravkontexter. Och då har man ungefär 200 gravar som har kunnat knytas till hundarna. Vilket är ju ytterst lite.
Det är jättelite.
Ja. Mm.
Och gravförmålen här består oftast av olika sorters smycken. En till sak som man kanske inte vet så mycket om är hundarnas språk. Det är högst oklart hur det var besläktat med andra språk. Mest troligt är väl att det tillhörde den turkiska språkfamiljen. Och sen så vet vi ingenting om hundarnas religion. Vissa antika källor går till och med så långt att de påstår att hundarna inte hade någon religion.
Mm. De byggde inget, de trodde de hade inget. Offrade inte till något.
Ja. Det finns dock beskrivningar av hur hundarna sysslade med spådom och att de trodde på profetior. Och det här skulle då skvallra om att de hade någon sorts shamanism av något slag.
Det, vilket i mina öron låter ju som att då finns det ju en religion där.
Absolut. Ja, men absolut.
Precis.
Det är bara att de romerska källorna bara, ni gör inte som vi, alltså kan det inte finnas.
Nej, men precis.
Ja. Don't get it.
Ja.
Och norr om floden Donau så skulle hundarna komma att dominera ett ganska så vidsträckt område och även dominera flera olika grupper människor. Vissa grupper assimilerades helt av hundarna medan många andra skulle komma att behålla sina egna identiteter och därtill också sina egna styren, men att underkasta sig hundarnas överhöghet. Trots att hundarna indirekt orsakade romarna stora problem genom de här indirekt framtvingade förflyttningarna av främst germaner, varav flera skulle komma att invadera och slå sig ner på romers territorium, så var relationerna mellan de båda faktiskt ganska så goda till en början.
Mm-hmm.
Romarna anlitade även hundarna som legosoldater mot germanerna. Mm. Och gränsen vid Donau blev till en sorts mötesplats där romerska handelsmän bytte guld, siden och kryddor mot hästar och slavar. Den östromerska kejsaren betalade även hundernas ledare, Rugila, för att beskydda rikets norra gräns. Hundarna ansåg att romarna hade underkastat sig och att de betalade helt enkelt till en sorts tribut till hundarna.
Mm.
Medan romarna föredrog att se det som en betalning för en tjänst.
Såklart. Ja.
Och vid tiden för Rugilas död år 435 så var hundarna en stormakt. Så tillvida att patriarken i Konstantinopel beskrev situationen så här: hundarna har blivit både romarnas herrar och slavar.
Mm. Lite jobbig situation där, ja, för romarna.
Lite knepigt sådär.
Och då kommer vi till Attila. För nu är ju farbror död.
Mm.
Och han blir ju då, som vi nämnde, tillsammans med sin bror Bleda ledare för hundarna år då 435. Vi kommer tjata in det här året.
Exakt.
Man ska komma ihåg
det är ett
435.
År. Precis.
Men då vet man ju ungefär vad man rör sig i tid. Exakt, så det är ganska exakt. Bra i alla fall ett årtal i huvudet. Men för att jag nu ska komplicera det så är det inte helt säkert att det var just det året. Det här är ju så här är det ju med källor, ibland antika källor. Det är inte helt säkert att det var just 35. Det kan också ha varit både 433 och 34. Men vi håller oss i det här avsnittet 35 för att vara konsekvent.
Mm.
Och Attila är faktiskt redan vid medelåldern. Alltså han är en medelålders snubbe vid den här tiden. Och man brukar vanligtvis placera hans födsel någon gång under antingen 390-talet eller första årtiondet under 400-talet.
Mm.
Han var son till en Mundzuk som i sin tur då var bror till Rugla. Och det råder stor oklarhet kring betydelsen av och bakgrunden kring Attilas namn. Flera forskare har argumenterat för att namnet är av östgermanskt ursprung, från antingen gotiska eller jepidiska med betydelsen liten far.
Mm. Lille
lillepappa.
Lillepappa, precis.
Lillepappa, ja.
Lillemor.
Ja, jag menar, ja, precis, exakt. Ja. Lillefar.
Men det finns ju också en möjlighet att Attila inte var hans riktiga namn, utan att det snarare rör sig om en germanisering av ett hunniskt namn, så att vi faktiskt inte vet vad det var från början.
Precis.
Den andra stora teorin, det finns ju flera, men om vi håller oss till de stora, det är att namnet är utav ett turkiskt ursprung, antingen då med betydelsen universell härskare eller med betydelsen ryttare.
Mm.
Vilket ju båda skulle kunna passa om man ser till historisk skrivning. Mm. Men vi har också ett tredje alternativ. Och det är att namnet är en sorts mongolisk turkisk mix med betydelsen den som förser med stridshästar.
Alla passar liksom.
Alla passar liksom. Ganska bra. Ja. Och vi kommer nog inte få reda på det. Men det är det här man labbar med helt enkelt. Och historieskrivningen och källläget kring Attila har en väldigt stor utmaning. För de enda kompletta källorna är skrivna utav hundernas fiender, främst romarna. Och med det kommer det ju ganska mycket problematik.
Mm.
Och som Angelica nämnde så har vi ju, alltså generellt sett så har vi väldigt, väldigt lite arkeologiskt material från hundarna själva. Och även om vi då skulle hitta från just den här perioden så är det svårt att relatera till annat och så vidare. Men det här är ju inte helt ovanligt när det kommer till Roms fiender.
Absolut inte.
Det är snarare ganska vanligt.
Det är snarare regel än undantag.
Exakt. Så man kan behöva sålla lite och vara lite, tänka lite kritiskt. Ett exempel på att man kanske behöver vara lite försiktig är ju att romarna är de som kallar Attila för kung, alltså basileos på grekiska, vilket ju egentligen bara skvallrar om hur romarna såg på honom, inte hur det faktiskt var hos hunden.
Exakt.
Mm. Så det är därför man kanske ska vara lite försiktig med det här. Romarna tolkar det som att han är en kung för det här folket, men vi vet inte hur de själva ansåg
det. Precis, det kan ha varit en väldigt mycket mer, vad jag skulle säga, demokratisk, om ni förstår vad jag menar, situation.
Ja,
där det är snarare än vad romarna får att framställa som,
ja,
kanske.
Ja. Om man har romarna som enda källa har ju de ju först gjort en första sållning.
Mm.
Sen väljer man ju att sätta tonen för berättelsen.
Absolut,
och ja. Alltså, det blir väldigt problematiskt. Tänk er en mordrättegång där bara du får höra ena partens sida.
Precis, precis.
Ja, och då är det ju så att endast ett samtida verk har överlevt i form av fragment. Det här skrevs av Priscus och han var en östromersk diplomat och historieskrivare. Han skrev en historia över det senromerska riket i 8 böcker som då täckte perioden mellan 430 och 476. Han var också en del av den delegation som den östromerske kejsaren sände till Attilas hov år 449. Priscus, han är då självklart inte en särskilt neutral källa, som
nej,
vi har sagt.
Nej.
Men det han skrev är, och det är ju den huvudsakliga källan till Attilas liv. Och han är den enda vi känner till som nedtecknar en fysisk beskrivning av honom.
Det är nog ganska häftigt, för det är sällan vi har sånt.
Det är väldigt sällan.
Överlag.
Ja,
det är det. Jag ska läsa upp den här.
Mm, kör.
Han var en man som föddes till världen för att få folken att skälva, alla länders farsot, som satte skräck i hela mänskligheten genom de fruktansvärda rykten som spreds om honom. Han var arrogant i sin gång och himlade med ögonen så att kraften i hans stolta själ syntes i varje kroppsrörelse. Han älskade krig, men var likväl återhållsam och tålmodig, nådig mot de bönfallande och barmhärtig mot de som stod under hans beskydd. Han var kort, med en bred bröstkorg och ett stort huvud. Hans ögon var små, hans skägg glest och gråfläckigt. Hans näsa var platt och hans ursprung syntes tydligt i hans svartmuskiga utseende.
Det är snyggt.
Mm. Det är snyggt.
Det är riktigt snyggt.
Ja, förutom att han inte verkar vara särskilt snygg.
Nej, 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 precis. Nej. Han ska se grym ut liksom.
Ja, det ja men det framförs verkligen. Ja, ja, gud ja.
Grym, ja, grym men ändå liksom respektabel på något
ja.
Sätt.
Ja, han, fan, det trycks ju ändå på att han är barmhärtig mot dem som står under honom. Så att, ja.
Som jag nämnde så finns det ju bara fragment av Priscus verk kvar. Men som tur var för oss så citerades han flitigt av de båda 500-talshistorikerna Procopius och Jordanes. Särskilt av den senare i hans historieverk om goterna. Denna så kallade getika är i sin tur en viktig källa till information om hunnerna och deras grannfolk. Mycket tack vare Priscus. Det är också Jordanes som bevarat beskrivningen av Attila som jag då läste alldeles nyss.
Just det. Mm.
Så vitt vi vet skrev hunnerna ingenting om sig själva. Utan deras legender, traditioner och berättelser spreds istället muntligt från generation till generation. Vilket inte är så konstigt.
Nej, nej. Det är verkligen inte.
Det känns ju så här, ja, de kan säkert få med sig några rullar, men varför skulle de göra det?
Ja, ja, precis.
Men så är det väl med de flesta folk, innan man blir tillräckligt bofasta så finns det ingen mening med det, så då är det en multi tradition man bär med sig.
Ja, men
det är också så du för vidare alltså annan typ av kunskap, ja. Alltså hantverk och så vidare, så varför skulle du inte göra det med till exempel legender och gudar och,
ja, ja.
Och så vidare.
Man har liksom inte den administration, ingen sorts administration som kräver det heller på det sättet.
Nej,
det är ingenting
precis.
Som tvingar fram.
Nej, exakt.
Ja. Vid tiden för Attilas tillträde som hunnernas ledare regerade Theodosius den andre som kejsare i Konstantinopel. Och han var son till Arkadius, som då var den här... Arkadius i sin tur son till Theodosius som var den sista att regera över ett enat romerskt rike.
Han är barnbarn.
Exakt. Mm. Och det var också Theodosius den andre som hade inrättat den här tributen till Rugila i utbyte mot vapenvila, beskydd och handel.
Mm.
Omkring år 435, nu är vi tillbaka, han fortsätter hamra in det där året,
ja.
Så höll hunnerna på att omförhandla det här förhållandet de hade med det östromerska riket. Och det ledde fram till att tributen fördubblades från 115 kilo till 230 kilo guld.
Väldigt mycket.
Det är ganska ordentligt.
Ja.
Hunnernas handelsmän skulle också slippa betala skatt och tull på sina varor på romerska marknader.
Mm.
Och slutligen så skulle romarna också komma att förbjudas från att alliera sig med hundernas fiender. Det är ganska tydligt att se vem det är som sitter på det största...
På makten, ja.
Ja, men, ja verkligen, det i det här förhållandet.
Ja.
Hundarna var ju såklart väldigt nöjda med det här nya fördraget.
Mm.
Och man lämnade också romarna i fred under ett antal år.
Mm.
Istället så gör man räder mot Armenien och det sassanidiska, alltså det persiska riket. Theodosius, han tar det här tillfället i akt och förstärker Konstantinopels murar, för han tänker att hundarna kommer inte släppa det här, de kommer säkert komma tillbaka.
Mm. Ja, det är ju klokt. För att,
ja, verkligen.
Han förbättrade också försvarsverken till havs samt de samma längs med floden Donau. Och han gjorde faktiskt klokt i att inte lita på en evig fred. För år 440, alltså 5 år senare, då är hundarna tillbaka från öst och de kraftsamlar nu längs med Donau. Efter några inledande räder korsar de floden och ödelägger flera städer i Illyrien och norra Balkan. Och de här provinserna hade tidigare tömts på fältarméer. För de här hade sänds till Sicilien i förberedelse för en invasion av Nordafrika, som i sin tur tidigare hade invaderats av vandalerna. Och vandalerna var ju en av de här germanska stammarna som tidigare flytt från just hunnerna. Det här faktumet gav Attila och Bleda så gott som fri lejd att härja och plundra bäst de ville i norra Balkan. Jordanes erbjuder en beskrivning av hunnerna som sätter tonen för den här situationen. Deras utseende är så fruktansvärt att de slår fullständig skräck även i de som är deras jämlikar i strid. Deras fiender flyr från deras skräckinjagande ansikten. De är brutala mot sina barn från födseln och med ett svärd skär de upp pojkarnas kinder så att de måste lära sig uthärda sår innan de får näring från mjölk. Trots deras mänskliga kroppar är de lika grymma som vilddjur. Han håller inte igen.
Nej, nej. Okay. Tycker jag låter lite överdrivet.
Nej.
Ja, kanske lite.
Lite så här romersk överdrift kanske.
Ja, kanske en glutt.
Jag känner lite att om de hade gjort det så hade det hade inte funnits sådana hundar.
Nej,
exakt. Så att, nej.
Det är, ja.
Men det slår ju tonen.
Absolut, för vad romarna upplever om inte annat.
Ja, jag kan tänka mig att om hundarna hörde det här så skulle de ju liksom säkert spä på det. Ja, absolut, vi skär upp våra ungar, det är lugnt.
Absolut.
Vi vill ju ha den bästa liksom.
Exakt, hänger de upp och ner från hästarna och bara liksom rider runt med dem.
Jajamensan.
Det tål vi från födseln för vi.
År 441 drar hundarna vidare söderut och plundrar i Grekland, vilket får Theodosius att i panik återkalla de här trupperna från Sicilien. Men räderna skulle komma att fortsätta även följande år.
Två år senare, år 443, så antar Attila Theodosius den andras utmaning och inledde fälttåg som sakta tog sig fram emot Konstantinopel.
Nu händer det.
Och Priscus beskriver hur en romersk styrka kom för sent till staden Naissus i dagens Serbien. Citat. När vi anlände fann vi staden öde. Bara ett fåtal sjuka personer låg gömda i kyrkorna. Vi gjorde halt ett kort stycke från floden där vi fann marken full av människoben. Ja, de är inte de enda som har gjort slarvsylta av sina fiender. Nej, men nej. Det var väl det de hade gjort.
Absolut, ja.
Hunnerna gjorde ett försök att belägra och inta Konstantinopel, men stadens försvarsverk var alldeles för starka. Och de besegrade den romerska armén utanför stan, men kommer inte längre. De här murarna var bra murar.
Klokt.
Ja, men Theodosius den andra inser att han inte kan få ihop ett effektivt motstånd och erkänner sig besegrad. Och ännu en gång behöver han förhandla med hunnerna. Om vi nu tyckte att 230 kilo guld var mycket så blir det värre. Efter den här förhandlingen så blir det hela 700 kilo guld. Det är bisarrt mycket guld.
Det är väldigt mycket guld.
Ja. Men alltså det här är ju det som är återkommande för att på direkten så ska de betala en annan summa. 2 ton guld.
Ja, alltså, det.
Jag vet inte ens var ska man börja. Hur kan man ens föreställa sig 2 ton guld?
Nej, det går inte. Jag kan inte ens föreställa mig 1 ton guld.
Nej. Jag har svårt med mer än typ 1 kilo guld. Men ja, det är extremt mycket.
Ja.
Men det är det som man kommer fram till. Och då drar sig hundarna tillbaka över Donau. Men det är ett högt pris man får betala. Och kort efter den här reträtten, och då är vi inne på 445 ungefär, då dör Bleda. Så nu är det Attila som står kvar. Och enligt de antika källorna, det här är ju alltså på romersk sida, så mördas ju han av Attila, sin bror. Och vissa då säger att det här är ju, han mördas ju först efter att han själv har försökt mörda Attila.
Precis,
de här bröderna ska ha legat i någon typ av fejd.
Typ så här romersk intrig också.
Ja, men de har ju liksom Romulus och Remulus.
Ja, men hjälp, de beskriver ju till och med som att det ligger i deras själ att vara brödramördare på grund av Romulus och Remulus. Så att de har det liksom i tanken på något sätt.
De kan inte släppa det själva.
Nej.
Det vi i alla fall vet är att nu är Attila ensam härskare över hundarna.
Precis.
År 447 så red Attila än en gång mot det östromerska riket. Han mötte den romerska armén i fält, men stoppades. Men han lyckades ju faktiskt orsaka romarna väldigt svåra förluster. Romarna, de var försvagade för att helt kunna jaga bort honom. Och det här gjorde att hundarna lämnades fria att än en gång plundra Balkanprovinserna och Grekland. Och de kom så långt söderut som Thermopyle. En romersk kyrkohistoriker beskriver situationen så följande. Hunnerna blev så mäktiga att de erövrade fler än 100 städer och hotade själva Konstantinopel. Så pass att de flesta flydde från staden. Det var så mycket död och blodspillan att det inte gick att uppskatta. Än en gång så blev Theodosius den andra tvungen att låta guldet sköta det romerska försvaret.
Något man har gott om så är det guld i alla
fall. Ja, uppenbarligen.
Tributen ökades och Attila erhöll herravälde över ett enormt område längst med Donau. Det är kort efter detta, år 449, som Priscus delegation sändes till Attilas hov. Priscus berättar om livet bland hundarna och om Attila, som han personligen mötte vid en middag. Ett till citat. En överdådig måltid hade förberetts på silverfat åt oss och de andra gästerna. Attila själv åt från ett träfat och han var lika återhållsam på andra sätt. Medan gästerna drack från bägare av guld och silver, drack han från en av trä. Även hans kläder var enkla och rena. Svärdet vid hans sida och hans skor var likväl utan utsmyckning.
Ja, det är också det där fint. Det ska vara också det där lite romerskt återhållsamt på honom också. Liksom.
Mm. Det är någonting här som liksom rimmar med vad de gillar.
Exakt. Samtidigt som det är någonting de inte gillar.
Exakt. Mm. Det är också ganska typiskt för romarnas förhållningssätt till flera fiender.
Absolut.
Att det är det här liksom... Man beundrar dem, men...
De är fortfarande fiender, så att man kan inte hylla dem för mycket.
Nej.
Men de måste ändå vara ordentliga fiender.
Exakt, ja, det är en väldigt
svår balans. Är det inte lite så här, vi vet att den här personen är mäktig,
ja,
och då måste vi måla honom lite som en romare, för att romarna är den ultimata, alltså,
människa. Ja, men precis, bilden av makt är romersk.
Exakt, och då kanske det är lite mindre hemskt att bli slagen av någon som är lik en själv.
Absolut, absolut. Ja. Ta bara hela det med att så fort det är en kvinna som till exempel är fienden, ja, men Boudica eller Zenobia, då beskrivs hon ha manliga egenskaper.
Ja, precis.
Och det är lite samma i det här fallet, att man beskriver dem snarare som mer romerska än barbariska då, som motsatsen. Mm. Liksom. För man kan inte bli slagen av en barbar.
Exakt.
Men det du kan bli slagen av någon som är som en romare.
Ja.
Vi ska nämna lite mer om hans svärd.
Mm.
För det är så att Priscus, han delger en berättelse om hur svärdet hittades. Citat igen.
Mm.
När en fåraherde upptäckte att ett av hans djur haltade utan att han förstod orsaken, följde han blodspåret och fann till slut ett svärd som var nedgrävt i marken och som fåret råkat trampa på. Herden grävde upp svärdet och tog det till Attila, som förkunnade svärdet som marschsvärd och menade att han nu utsätts till världens härskare och skulle segra i alla sina strider. Herodotos, han beskrev en krigsgud bland skyterna norr om Svarta havet som han då jämställde med Ares, vilket kan vara samma gud som även Attila åsyftade och som Priscus tolkade som Mars. Förutom ett vapen blev alltså Attilas svärd även en symbol för hans rätt att härska. Något som kan ha varit särskilt viktigt att ha om det nu var så att han faktiskt mördade sin bror.
Så är det ju.
Ja.
Så låter det som en... Alltså den storyn känns som att det saknar att en herde hittar en egen svärd och gräver upp det, vilket ju inte borde ha varit så krångligt. Bara, här är ett svärd, det betyder att du får härska.
Ja, men
ja men det var också... Hundarna hade ingen religion, men...
Jag vet. Det blir lite så här, men den här tanken på, du vet, gudomligt skänkt kunskap på något sätt.
Ja.
Det är lite svärdigt i stenen, varning.
Ja, exakt. Men just det här kräver ju ingen speciell ansvar. Alltså,
absolut
att,
inte. Nej, det är bara en herde som hittar ett svärd ute på
vägen. Så det känns som att någonstans mellan att han... Priscus har fått den här berättelsen återberättad för sig och det att han skriver ner den. Så ganska mycket har blivit förlorat i översättningen där.
Definitivt.
För att det är ju inte så... Det låter inte så speciellt att en herde bara, ett svärd, jag gräver upp det och ger det till någon. Okej, då blir den härskare, kul! Någonting där har ju gått förlorat i traderingen av den här berättelsen.
Ja, definitivt. År 450 dör Theodosius den andre. Och hans efterträdare Marcianus lät nu meddela hundarna att nu är det stopp för tributen. Vem som helst hade kunnat gissa att en reaktion skulle komma som ett brev på posten. Men som av en händelse planerade Attila redan en invasion. Den här gången av det västromerska riket istället. Mm-hmm. Och det var en invasion som Attila sedan länge önskat genomföra. Och under våren 450 så uppenbarade sig ett gyllene tillfälle från ett väldigt oväntat håll. Och nu blir det lite... Det här är en story. Som det här, ja. Kejsaren över det västromerska riket vid den här tiden var Valentinianus den tredje. Hans syster, Honoria, var något av en karaktär vid hovet i Ravenna. Hon beskrivs ganska nedsättande i de historiska källorna som både promiskuös och ambitiös. Inte främmande för att flytta fram sin egen position genom kärleksaffärer. I ett försök att få kontroll över situationen bestämde Valentinianus att hon skulle gifta sig med senatorn Bassus Herculanus, som ansågs som ett säkert kort. Mm. Ingen som direkt skulle kunna hota kejsarens position. Liksom. Men Honoria, hon blev allt annat än nöjd över det här påtvingade äktenskapet, och hon gjorde någonting väldigt drastiskt. Hon sände ett brev med bön om hjälp till Attila. Och med det här brevet sände hon även sin ring. Attila tolkade det här som att Honoria erbjöd honom äktenskap. Det är högst oklart huruvida detta faktiskt var Honorias intention eller inte. Troligtvis inte. Och Attila, han kräver nu halva det västromerska riket som sin hemgift. Och det var bara Valentinianus mamma, Galla Placidia, som vi har nämnt tidigare. Och också har avsnitt om sen tidigare. Det var bara hon som hindrade Valentinianus från att låta avrätta Honoria för det här. I panik skriver Valentinianus till Attila och påpekar att han har tolkat det hela fel och att den påstådda förlovningen inte alls är legitim. Men skadan är redan gjord. Attilas sändebud i Ravenna bekräftade att förlovningen visst var legitim och att Attila nu skulle komma för att kräva ut det som tillhörde honom. Attila, han samlar ihop sina lydfolk, sina lydstammar, gepider, ostrogoter, rugier, skirier, herulier, thuringier, alaner, sarmater, burgunder och marscherar västerut. År 451 anländer han i nordöstra Gallien med en armé som Jordanes överdriver till att vara en 500 000 man stark. Mm. Som sagt så är det självklart en typisk antik överdrift.
Absolut.
Men den kan ändå säga någonting om hur situationen kan ha uppfattats. Mm. Hunnerna välde nu över floden Ren, som var den västromerska gränsen mot Germanien, och hade siktet inställt på Gallien. Gallien försvarades i sin tur av en man som historikern Procopius beskrev som den sista romaren, Flavius Aetius.
Tycker man att den här härliga berättelsen om Honoria var spännande om man vill ha liksom lite mer om det här hovet vid Ravenna.
Absolut,
ja. Så lyssna på det avsnittet som vi gjort innan. För ja, där tar vi upp det och andra saker som händer som man får lite mer inblick i. Det var lite rörigt där också, kan man säga. Men nu ska vi ta oss till den här sista romaren. För Flavius Aetius, han föddes omkring 390 i den romerska provinsen Moesien som ligger i dagens Bulgarien nära Donau. Och från väldigt tidig ålder så tjänstgjorde han vid det kejserliga hovet och inom kort så anslöt han sig till det militära. Inte helt ovanligt. Och mellan åren 405 och 408 så sändes han som gisslan till den gotiska kungen Alaric. Samma Alaric som plundrade Rom 410. Och det här är ju inte heller så ovanligt att Nej. Man utbyter gisslan som får leva vid hoven.
Precis, ja. Som ska vara någon form av, vad ska man säga...
Garanti,
säkerhet.
Aha, säkerhet, ja. Och därefter så sänds han som gisslan till hunnerna. Och med hunnerna spenderar han ganska många år. Aetius skulle sedan komma att involveras i de för den senantiken så typiska politiska oroligheterna. För när den västromerska kejsaren Honorius dog 423 sattes en Johannes på kejsartronen. Men det här erkänns inte utav det östra riket som organiserat väpnat motstånd. Aetius hamnade i Johannes tjänst och sändes till hunnerna för att be om hjälp. Kort efter 425 så återvänder Aetius med en stor armé av hunner men fann att Johannes hade dödats och att Valentinianus den tredje istället hade installerats som kejsare. Hängde ni med på det där?
Mm.
Absolut.
Ja, ja. Alltså, lyssna på soldatkejsaren och sen på det här. Så tycker man att det här är jättelätt.
Exakt, ja. Aetius har i alla fall relativt nära kontakter med hundarna, ja, är ju summa kardemumma så här långt. Men efter att Aetius då kommer tillbaka och upptäcker att Johannes hade dödats, så sänder han tillbaka de här hundarna. Och efter en kompromiss med Galla Placidia, alltså kejsarens mor som vi nämnde tidigare här nu, så blev Aetius överbefälhavare över arméerna i Gallien.
Mm-hmm.
Och ett par år senare, nu är vi framme på 429, då har han erhållit den fina titeln Magister Militium, överbefälhavare för hela det västromerska riket. Det är en ganska schysst titel.
Ganska, man ska ha. Ja, okay.
Och efter ytterligare en maktkamp, för det maktkamp gillar vi, med en annan romersk general, Bonifatius, blev Aetius tvingad i en kort exil år 433 hos sin vän, eller han spenderade den då, hos sin vän Rugila, alltså hundernas kung.
Yes, den Rugila.
Den Rugila, det är nära kontakter.
Mm.
Och med hundernas stöd lyckas han sedan återfå sin position, och mellan åren 433 och 450 var Aetius kanske den mest inflytelserika personen i det västromerska riket. Men från att ha basically gått fram och tillbaka mellan hundarna och ändå varit på god fot mellan dem, så ställs han istället mot hundarna.
Det är väldigt mycket film här.
Ja, det är det. Ja.
Det är jättemycket film. Det hade varit en jättesnygg film att göra.
Absolut.
Med om Flavius i alla fall. Eller Flavius och Attila som liksom så här motparter på något sätt. Mot...
Men det här måste ju ändå... Det här är ju bra för honom. För han kan ju... hundernas liksom sätt att arbeta.
Mm-hmm.
Sen kan det vara personligt jobbigt såklart.
Jag ser framför mig en verkligen så här vänner till fiender.
Nick och Molle.
Ja. Min första tanke var enemies to lovers, men...
Ja, vi har olika referensramar. Jag ser framför mig också en scen som i Point Break, du vet, när Keanu Reeves inte kan skjuta Patrick Swayze och han istället bara skriker och skjuter rakt upp i luften. Jag tänker sån också, du vet, när de ser varandra från varje sin sida om fältet sådär liksom, och så, ja du vet.
Jag har aldrig sett Point Break, men jag har sett,
Hot Fuzz. Det är också min referens till Point Break. You ain't never seen Point Break. Jag är helt med.
Attila, han svepte genom Gallien som nu utsattes för samma behandling som Balkan några år tidigare. Aetius, han skrapade ihop det som återstod av det västromerska rikets militära makt och samlade allierade styrkor från franker och burgunder. Visigoternas kung Theoderik, som styrde ett rike i sydvästra Gallien, valde att göra gemensam sak med romarna. I väntan på att Aetius och Theoderik skulle marschera norrut var det så gott som varje stad för sig själv mot Attila. Illa. En kristen hermit ska ha tilltalat Attila med orden: "Du är Guds gissel, de kristnas straff." En titel som Attila omedelbart tog till sig.
Varför skulle man inte göra det? Liksom?
Det här är min nästa PR-kampanj.
Yep. Mars, svärd och Guds gissel. Liksom. Det är ganska...
Det är snyggt. Sätt det på en t-shirt.
Eller hur?
Se på honom med t-shirten.
Han delar ut dem. Till liksom alla. Så, hej, här är jag. Jag är Attila. Guds gissel. Trevligt. Hej.
Med så t-shirt-kanoner.
Precis, exakt. Rider runt i Gallien och bara kastar t-shirts som flygblad liksom, fast t-shirts.
För det var ju så att om hans fiender trodde att han var gudasänd, då skulle ju ett motstånd mot honom ses som hädelse gentemot Guds vilja.
Det är snyggt faktiskt.
Det är snyggt.
Det är smart.
Staden Aurelianum, vilket är dagens Orléans, stod emot en hård belägring tillräckligt länge för att Aetius och Theoderik skulle hinna ikapp Attila. De båda styrkorna möttes i öppen strid nära dagens Chalon-en-Champagne. Slaget vid de kataloniska fälten den 20 juni 451. Ammianus Marcellinus beskriver hundarna i strid. Rent allmänt och inte specifikt den här.
Mm.
De formerar sig i kolumner och fyller luften med sina vilda skrik. De rör sig snabbt och anfaller plötsligt.
skingrar sig, samlar sig igen och sprider kaos och oordning vida över slagfältet. Svärmande och plundrande innan man ens vet om att de anlänt. Man måste erkänna att de är ytterst skickliga krigare. Det är snyggt.
Ja, jag får nästan gåshud.
Ja. Striden vid de kataloniska fälten var hård. Ur Jordanes historia om goterna hittar vi det här citatet. Våra äldre berättade att blodet från de dödas kroppar gjorde en närliggande bäck till en flod. De som blivit desperat törstiga från sina skador drack vatten så utblandat med blod att de i sitt eländiga tillstånd nästan tycktes dricka samma blod som flöt ur deras sår.
Blodbad helt enkelt.
Ja.
Det är, ja.
Mm, ja. Mm, mm. Väldigt
målande.
Väldigt målande. Mm. När natten föll var striden över. Och den brukar anses som en strategisk seger för Aetius. Men båda arméerna var helt slutkörda. Theoderic, han dog i striden. Och Attilas styrkor var så splittrade att han tvingades retirera och lämna Gallien. Ett Gallien som till stor del reducerats till aska. Romarna såg ut som segrare, men det de hade gjort var ju i princip bara att köpa sig själva tid.
Exakt. Mm. För Attila är fortfarande vid liv. Och nästa år, 452, då var Attila tillbaka.
Mm.
Den här gången inte i Gallien, utan nu var han tillbaka, eller tillbaka var han inte, men den här gången var han i norra Italien. Rom var nu hans yttersta måltavla och han brände och plundrade sig fram. Staden Aquileia förstördes så totalt att efteråt var svårt att se att det där ens funnits en stad från första början. Flyktingarna från Aquileia, de samlades på några öar i den närliggande lagunen och det är här som Venedig sen kommer att växa fram, så det är lite häftigt.
Mm.
Aetius, han var totalt maktlös att stoppa Attila den här gången. För hans styrkor, de hade inte alls hunnit återhämta sig från året innan. Och dessutom så hade hans allians med visigoterna dött samtidigt som Theoderic gjorde det.
Mm.
Hunnernas invasion av norra Italien hade också föranletts av en serie missväxter och utbrott av sjukdomar. Nu vet jag, ingen olycka kommer ensam, eller vad man ska säga. Aetius räknade därför kallt med att Attilas invasion skulle självdö.
Men det här är ju också, tänker att ja, men Attila kanske då, ja men lite så här, marknad för sig själv med det här, jag är de kristnas
vad
var
det?
Straff, ja exakt. Och så är det bara elände, de kristna får bara lida elände, elände och elände.
Ja, det är som en apokalypsens sju, alltså ett fyra ryttare som dyker upp.
Exakt, ja men det är ju det, det måste ju, många måste ju ändå känna att ja, men det är ju Guds straff. Mm. För annars skulle det inte vara både missväxt och sjukdomar och sen kommer den här snubben och bara, alltså blodbad vart han ändrar fram.
Ja.
Så att, ja. Mm.
Det som Aetius kallt räknar med då, i och med den här situationen som var i norra Italien, är att Attila inte ska kunna fylla på sina ransoner. För det fanns knappt någon mat att tillgå. Och hundarna skulle troligtvis också drabbas av de sjukdomar som florerade i området liksom. Hunnernas plundringar förbättrade ju inte heller den här situationen.
Nej.
Och Aetius skulle faktiskt få rätt till slut. Han spelade högt och han gick hem.
Mm.
För Attila gjorde halt vid floden Po. Valentinianus den tredje, kejsaren, han sände en delegation att förhandla med Attila. Däribland påven, Leo den första. Den här delegationen mötte Attila i närheten av Mantua och fick honom att lova att lämna Italien och förhandla om fred med kejsaren. Romarna, de ropade ju såklart nästan omedelbart på mirakel och gudomligt ingripande, att änglar hade gått vid påvens sida och att Attila blivit ödmjuk inför hans helighet. Ja, ni vet, hela det. I själva verket behövdes det nog inte särskilt mycket för att övertyga Attila. För att anfalla Rom skulle ha krävt resurser som helt enkelt inte fanns att tillgå i Italien. Vilket blir ännu mer riskabelt om Attilas armé faktiskt drabbats av svält och sjukdom, precis som Aetius hade räknat med.
Mm.
Dessutom hade det östromerska riket tagit tillfället i akt att anfalla hunnerna på hemmaplan och iscensatt en militärexpedition som korsade Donau. Attila var med andra ord mer eller mindre tvungen att överge sin invasion. Men inte utan att varna om sin återkomst ifall hans hemgift inte skulle levereras. Men det är lite snyggare historia om det är faktiskt påven som har liksom stått där och satt stopp. Liksom, you shall not pass.
Ja, i alla fall för de kristna.
Ja, ja, precis. Attila återvänder nu norr om Donau och började planera Konstantinopels straff.
Ja, för de kan inte gå. Nej, inte ostraffat.
Både för anfallet och för den sedan tidigare uteblivna tributen, får du icke att förglömma att de hade faktiskt slutat betala. Han skickade nu sändebud till kejsare Markianus och utlovade sitt blodigaste fälttåg någonsin, så länge de vägrade betala tribut. Markianus, han synade Attilas bluff. Han tänkte att nej, jag vet att du inte har någonting att komma med.
Mm.
Och stod emot de här påtryckningarna. Attila var faktiskt för en gångs skull helt oförmögen att backa upp sina hot. Hans företag i Gallien och Italien innebar nu att Attila faktiskt behövde hushålla med både manskap och resurser. Även en lyckad räd skulle försvaga honom så pass att han blev sårbar för sina fiender och för uppror bland lydfolken och lydstammarna. För man får komma ihåg att han styr över de här enbart på grund av att han är mäktigare än vad de är. Och det är mäktigare rent militärt.
Ja,
De gör inte uppror just nu för att de inte vågar, helt enkelt. De vet att de kommer förlora. I ett försök att minska på antalet fiender så anföll Attila istället alanerna. Men visigoterna var på sin vakt och rusade till alanernas försvar och Attila fick vända tillbaka. Så hans rykte som obesegrad erövrare hade på bara några år fått sig en ordentlig törn. Han har nu både misslyckats i Gallien, han har misslyckats i norra Italien och nu har han även misslyckats mot visigoterna helt enkelt.
Ja, exakt. Mm.
Men trots det här så är han fortfarande en av de mäktigaste männen i Europa. Tillsammans med kanske de romerska kejsarna, så är det Attila. Jordanes, han påpekar att det fanns inte någon som kunde slå ner hunnerna medan Attila levde.
Mm. Han var helt enkelt en ganska stor personlighet också.
Verkligen, antagligen. Det är lite så Alexander-varning på det just det fallet. Att så länge han lever så finns det inget som kan stoppa dem på något sätt.
Nej.
Foreshadowing.
Ja, precis. Lite. Kommer han gå en storslagen död till mötes nu?
Precis.
Ja. Vad säger du, Hanna?
Ja, vad säger vi? Ja, det får vi se. Men han hade ju gått bet på att gifta sig med Honoria.
Mm.
Och hunderna, de har en tradition av månggifte. Och Attila, han var ju ändå medelålders när han började den här delen av sin karriär. Så han hade ju en stor samling fruar. Men år 453 så var det dags för en till att sälla sig till den här skaran, Idilko. Och hennes namn då skvallrar om ett gotiskt ursprung. Och det händer någonting här under och efter bröllopsfesten, och det här återges av Jordanes. Och det här är då baserat på Priscus redogörelse, så att vi har ett par led bakåt. Efter en vild tillställning så drar sig Attila tillbaka för kvällen tillsammans med sin nya fru. Men följande morgon så börjar hundarna bli oroliga för att Attila kommer inte ut. Och när de då går in för att se efter så finner de honom nerblodad och död i sin säng. Med Idilko sittande skräckslagen och gömd i ett hörn. Men Attila, han hade inga sår.
Mm.
Så varför är han blodig och död? Det mest troliga är att han helt enkelt i sitt rus har drabbats av näsblod. Men samtidigt varit för full för att liksom rulla runt. Och istället då för att liksom blodet rinner ut ur näsan så rinner det ner i lungorna och han kvävs till döds.
Alltså det är så brutalt. Alltså,
new fear unlocked, det tänkte jag säga.
Så
också. Det är också så otroligt ovärdigt oavsett vem.
Absolut.
Det är,
han kan ju också liksom ha legat där och så här, typ kräkts. Men bara svalt det.
Ja, men precis.
Det
förklarar inte blodet.
Nej, man kan ju ha både näsblod och...
Absolut. Det ena behöver inte utesluta det.
Och Jordanes, han beskriver Attilas död som lika oglamorös som hans liv var exceptionellt. Och
det kan man ju hålla med
det om. Det enda jag tänker är så här, jag hoppas verkligen att hon klarar sig.
Ja, det är precis. Fattar hennes känsla i det här hela. Det är inte bara vem som helst liksom, nej, som nej. Ligger död
exakt.
I hennes bröllopssäng.
Liksom. Ja, exakt, ja. Och det var ju nog inte hon som bara, dig vill jag gifta mig med, det här blir kul.
Nej, men exakt, nej. Exakt. Nej, nej.
Så att, ja, men hundarna ska efter det här då ha skurit sig i ansiktena så att Attila kunde sörjas med krigarnas blod istället för kvinnornas tårar.
Ja, den är fin också.
Det är också
den
snyggt. Också
ja. Otroligt, ja.
Manly! En senare version så blir det ju frun som blir anklagad för att ha mördat honom. Men det här, alltså den här storyn uppkommer drygt 80 år efter Priscus som var ju samtida.
Exakt.
Så att, ja, han måste ju också vara till åren nu.
Ja, men exakt. Alltså, han är ju, precis, om han föddes runt omkring, jag menar, vi sa väl någonstans mellan 390 och 410 och spannet däremellan. Ja. Mm. Så han är ju åtminstone uppåt, alltså 50-plussare.
Precis.
Oavsett, 55-plussare.
Ja.
Och han har ju levt ett ganska hårt, eller vilt liv som
ja, ett vilt liv, ja. Precis.
Och säkert druckit en del vid fester tidigare. Lite Alexander-varning igen.
Ja, och jag menar, alltså det finns ju så många sjukdomar som vi har idag som vi kan upptäcka. Jag tänker alla typer av cancer.
Ja, men eller hur? Han har legat ute i fält. Han har liksom, men, var tidigare ett ganska så sjukdomsdrabbat Italien.
Exakt.
Det, är liksom...
det kan ju verkligen ha hänt precis vad som helst.
Ja.
Utöver att han också alltså, faktiskt kan ha kvävs av näsblod eller spya. Ja. Eller liksom,
det kan också bara vara så här, en sjuk olycka, som sagt. Som
exakt.
Bara,
ja. Men det är ju klart att han dör utan en uppenbar anledning.
Exakt.
Och då är det klart att det kommer florera rykten om att han blir mördad.
Ja, ja, ja.
Så att,
och det är väl giftmord garanterat som är en standard förklaring.
Exakt,
för att hon är en kvinna och kvinnor mördar med gift och sånt.
Exakt, så är det ju. Men hur som helst så tar man Atlas kropp och lägger i ett sidentält mitt på det fält där alla som önskade och kunde beskåda honom. Och hundarnas främsta ryttare red i ständig procession runt det här tältet. Efter en serie festligheter och ceremonier begraver man honom i hemlighet under en natt. Och han ska då ha lagt sig i tre kistor. Den första av guld, den andra av silver och den tredje av järn. De första två för att han har tilltvingat rikedomar från de två romarrikerna. Och det tredje som symbol för sättet han gjorde det på.
Ja.
Det är också så här
poetiskt. Fick guld och silver med järn. Det
är det. Ja, exakt. Ja. Och med sig i graven ska han då ha fått sina fienders vapen och stora mängder rikedomar. Så stora att hundarna valde att hålla hans grav hemlig genom att döda alla som var närvarande.
Det är väldigt, alltså det är så mycket saftig poesi.
Alltså det är så, det är så
mycket
story.
Det är så mycket story, det är så, ja det är fantastiskt.
Men det är också så här, det, hur planerar man det här? Alltså, okej, för det borde ju ha varit högtstående personer som begraver honom, för det är de som är närstående och då vördar honom och inte borde skända honom eller plocka på sig grejer själva. Men de vill man kanske ha kvar, de vill man kanske inte mörda. Så skickar man dit, vadå, slavar och göra det? Och sen mördar de, alltså det är ändå...
Ja.
Eller så håller man bara käft, tänker jag. Sak samma, det skulle hållas hemligt, summa kardemumma, så vill man hålla det här hemligt.
Exakt.
Inte så konstigt.
Utan Attila då? Då kollapsade snart hunnarnas rike. Tre av Atlas söner, Ellak, Dengisish och Ernak, de ville alla härska över en lika stor del av sin fars domän. Och vi vet alla hur bra det brukar gå.
Eller hur?
Exakt.
Oj, oj. Men nu så såg de kuvade stammarna sin chans.
Såklart.
Mm-hmm. Ardarik, en gepid som varit en av Attilas närmsta och mest lojala män. Han samlade ett uppror mot hundarna.
Så mycket var hans lojalitet värd.
Yep.
Ja, exakt.
Man behöver inte vara lojal om någon är död.
Så är det ju, exakt. Jag tänker också att lojaliteten var inte lojalitet, utan lojaliteten var skräck eller fruktan.
Absolut. Eller bara så här smart,
ja, men exakt,
det här är
exakt,
vad jag
exakt.
Gör för att överleva. Ja.
Strategi. Ellak dog i upproret och övriga söner drog sig tillbaka. De drog sig bort norrut och österut. Hundarnas olika stammar, de fragmenterades och började bråka sinsemellan. Det område de tidigare erövrat åts snabbt upp av de germanska stammarna som de en gång hade lagt under sig. Inom två generationer efter Attilas död fanns hundarna nästan bara som ett fruktansvärt men avlägset minne. Men det här minnet skulle ju visa sig vara ganska starkt, särskilt i Ungern. I det medeltida Ungern framhölls hunnerna som avlägsna släktingar och grundarna av det ungerska folket. Ungerska kungar, de spelade ofta på ett påstått släktskap med Attila och krönikörer jobbade hårt på att nyansera och förbättra det övervägande negativa och fientliga källläget. Det här ledde till att många nya legender uppstod, i vilka då Attila utmålades som en förebild för kungar och andra härskare. Attila är även idag ett vanligt mansnamn i Ungern, liksom i Turkiet. Och inte mindre än 10 gator i Budapest är döpta efter honom. Minnet av Attila hos de kuvade germanerna verkar också överlevt i de hjältesagor var i Attila förekommer. Bland annat i den poetiska Edda.
Och det var Attila och hunnerna.
Exakt.
En till fiende som Rom fick stå ut med.
Tänk hur många som har gått och letat efter den här graven.
Eller hur?
Alltså så många arkeologer som bara vill ha, och inte bara arkeologer, men andra som bara, den där graven är, det, precis som man vill hitta
Alexander, men exakt.
Det är, great man history-nördar som bara, det här är det vi behöver.
Precis. Ja, nej. Det är som sagt, det är en otroligt cinematisk story på något sätt. Man ser den väldigt mycket så här spelas i filmformat, ja, känner jag. Filmformat, ja. Eller serie eller vad det nu är för något. Det är också värt något, tänker jag. Ja. Åt det hållet. Det hade varit coolt.
Men det är också lite intressant. Det är ju när man jämför, alltså Attila lyckas ju bygga någonting väldigt, väldigt stort. Samtidigt så håller det inte ihop.
Nej.
Han lyckas inte hänga kvar lika tillräckligt länge för att verkligen hålla ihop det här på, så att det blir någonting beständigt på det sättet.
Men jag tänkte, vi jämför sig med Alexander är inte helt dum på något sätt. Nej. Att det liksom är, det är på något sätt deras egen karismatiska person som håller ihop det.
Ja.
Och när den här karismatiska personen inte längre finns det liksom ingenting där under, utan det är allting är så mycket samlat runt en enskild person.
Ja.
Att när han inte längre finns, då finns det som sagt ingenting längre att basera någonting på.
Nej.
Det är Attilas rike. Ja. Det är inte hunnernas rike, utan det är Attilas rike.
Mm. Men då i kontrast mot till exempel Augustus, som hinner bli gammal.
Mm.
Han hinner ju göra alltså motsvarande grej. De här, nu krigar han på ett annat sätt och andra förutsättningar. Men han betar av det tidigt i sin karriär och sen lever han så pass länge och kan liksom sitta och så här, ja, men finlira med det han har och få leva kvar och utse, liksom, han hinner ju utse hur många efterträdare som helst för de bara trillar av pinn hela tiden. Men både Alexander och Attila, de hinner ju inte riktigt göra det.
Nej.
De är ju fortfarande på framfart när de trillar av pinn.
Och det är också lite det att de bygger sin legitimitet på någonting helt annat också.
Ja.
Deras legitimitet bygger på deras framgångar, rent typ med militärt.
Ja.
Och så länge de fortsätter att producera de här framgångarna så fortsätter de också att legitimera sin makt.
Exakt.
Men skulle de liksom luta sig tillbaka, då skulle det kanske liksom börja själva också runt dem snarare.
Ja.
De måste på något sätt återupp, vad ska jag säga, de måste hela tiden hålla vid liv den här bilden av sig själv.
De måste ju hålla tåget rullande.
Ja, men exakt, precis. Ja. Det man har blivit, det man har fått sin makt ur, måste man återupp, vad ska man säga, upprätthålla, eller vad man
Men det är också, Attila kommer ju från ett läge där det är ett nomadfolk som inte har en maktcentral sluts upp då utav liksom andra institutioner som kan liksom upprätthålla makten utan honom. Utan det, han lägger ju till sig så mycket folk och så mycket landområden att det går inte att hålla ihop på det sättet heller.
Och verkar
utan att börja sedimentera och skapa de här maktcentren, och det har man ju inte gjort.
Nej. Och verkar kanske inte heller ha liksom haft riktigt intresse av att göra det.
Nej.
Utan man lever som man lever och som man alltid har gjort.
Ja. Och gick det bra?
Ja, men precis. Och man blir mäktig inom de ramarna.
Ja.
Och man kanske liksom känner att vi behöver inte göra så mycket annat.
Nej.
Men han hade liksom, och det här, visst han liksom tänkte väl att om man ska få halva västromerska riket som hemgift, men det verkar liksom inte som att han kanske hade liksom riktigt mål att leva som kejsare på något sätt, utan han tänkte att vi gör det här som en, precis som vi brukar, vi gör en räd, vi samlar ett krigsbyte, vi får liksom, vi kan få liksom den här marken och liksom ta näring och rikedom från, men vi gör det som oss själva på något sätt.
Ja,
vi tänker inte släppa det vi är.
Nej.
Så.
Nej.
Så att ja,
men deras rykte lever ju kvar länge. Så att, oh, men, han ja, lyckades ja. Ju på så.
Absolut, han lyckas ju under så länge det går bra för honom. Så,
så går det ju verkligen bra. Ju. Och väldigt dåligt för alla andra.
Verkligen, verkligen. Mm. Men ja, det...
Där knyter vi upp den lilla säcken.
Säcken ihop knuten. Uh-huh. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på dels mail på podcastus@gmail.com. Vi kan också följa oss på Facebook och Instagram.
Man får jättegärna ge oss en liten tumme upp eller lite betyg någonstans där man lyssnar på oss. Spotify eller Apple Podcast eller valfri annan lyssnare.
Och vi har nu också sen ett par veckor kanske. Ja, citera mig inte på det. Sen en tid tillbaka så har vi en hemsida också.
Ja. Som heter podiuskastus.se.
Yes.
Så gå in där och kika. Mm. Exakt.
Och ja, för oss finns det inte så mycket mer att göra än att
säga.
Tack för idag och på återhörande.
Till exempel så har vi Zenobia och Bodica.
Vänta, Tom.
Jag
skrämde honom, förlåt. Jag tänkte bara försöka få honom att sluta så här röra på oss. Lille man, förlåt. Han blev så rädd.